Välkommen, det här är Pierre Näsman och du lyssnar på Tyresö Radio 91,4. Idag ska vi träffa Jimmy Johansson. Om ni minns killen som kutade ifrån Avesta till Kalmar. En liten joggingtur på 45 mil. Jimmy, han tar sig an utmaningar för att uppmärksamma psykisk ohälsa och samlade då in pengar till Måns Jenningers minnesfond. Idag gästar Jimmy åter studion tillsammans med Maria Hallgren. Vi ska kolla vad som är på gång nu. Men först ska vi kolla hur löpningen till Kalmar gick. Tjena Jimmy. Ja.
Hej hej.
Och tjena Maria.
Hej hej.
Välkommen till Tyresö Radio.
Tack.
Ska vi börja med Kalmarlöpningen?
Ja, jag överlevde i alla fall.
Ja.
Ja, det var ju inte en sträcka på 450 kilometer så att... tog väl ungefär cirka 51 timmar men med 3 timmars paus också i Vimmerby då.
Var det ingen mer paus?
Ja, det var så små kisspauser då, men
ja. Fan, det är ju galet ju.
3 timmar.
Helt sjukt, vilken prestation.
Ja.
Vad hände i Kalmar?
Ja, i Kalmar hände inte så mycket. Där slutade ju löpningen då.
Men du var på någon radiostation där? Och...
Ja, det var jag på P4 Kalmar och sen Barometern och tidningen och sådana saker. Sen träffade jag Vimmerbytidningen efter vägen också.
Ja, så du fick lite uppmärksamhet för din insamling.
Ja.
Vad har du på gång nu då?
Ja, nu tänkte jag cykla ifrån botten till toppen kan man säga. Ifrån Kristianstad, för det ligger ju 2 meter under havsnivå då till Kebnekaise då. Eller till Nikkaluokta som går ifrån Kebnekaise därifrån.
Okej. Okay.
En sträcka på 2096 kilometer och berget är ju 2096 meter högt. Så att...
Det är helt otroligt. Du har suttit och kollat... in vägar och sånt så att du tajmar Kebnekaises höjd med i meter.
Ja, precis. Med kilometer.
Ja, kilometer blir självklart. Drygt 200 mil då ifrån Kristianstad.
Ja, precis.
Hur har du lagt upp hela expeditionen?
Ja, det är bara att trampa på det på att säga. Nej, men det är väl ungefär 20-25 dagar jag tänkte att det ska ta i alla fall.
Okej. Okay. När tänker du börja?
Juli, augusti där.
Nu i sommar alltså?
Ja, precis. Mitten på juli då.
Okej. Kommer du tokträna innan eller?
Ja, det blir väl som vanligt att jag tränar inte så mycket innan utan jag bara köttar på när det väl är då.
Du sätter bara igång?
Precis.
Har du bestämt själva startdatum sådär som man...
Nej, det har jag inte gjort än.
Nej.
Nej.
Räknar du med att ta med all din packning och all käk och sånt? Eller kommer du käka på vägen? Eller?
Jag kommer nog käka. Vi har ju sådana här lättviktstält och lättviktsgrejer och sådana saker. Så det blir mycket, mycket lätta saker. Men sen räknar jag med att kanske stanna efter vägen och bo på kanske något hotell eller vandra hem eller sådana saker också. Och sånt.
Lite bekvämligheter.
Spara lite vikt och sånt.
Ja, det är bra. Men vad... ska du göra sen när du kommer till Nikkaluokta? Ska du...
Då blir det att gå då till Kebnekaise.
Kommer vandra till fjällstationen då?
Ja, fjällstationen och sen därifrån till toppen.
Till toppen. Vilken topp siktar du på då? Vilken är högst idag?
det vet jag faktiskt inte. Jag får ta bägge två för säkerhets skull.
Ja. Jag vet, när jag var där, då var ju sydtoppen högst.
Ja.
Jag vet ju att den har smält så pass mycket så att nordtoppen är den högsta... Idag.
Jag får med att det är något sånt, tror jag.
Ja, det är väl mer skravel och sånt på nordtoppen.
Ja, det är väl.
Mer snö och is på syd.
Jo, det är ju så.
Det är konstigt, för de ligger ändå så nära varandra.
Jo, det är ju så.
Topparna.
Så jag får ta bägge två. Ja. Och gå kammen emellan där. Alltså.
Din kompis Maria här, ska hon cykla med, eller?
Nej, det ska jag inte.
Nej.
Jag har mera gett minne att springa.
Okay.
Jag är ingen löpare, men vi har ju ett projekt på gång också där vi samlar in pengar då till psykisk ohälsa tillsammans med Stadsmissionen och HNF. Så det blir ett projekt på ungefär 1,5 år totalt som avslutas då med att springa broloppet.
Ja. Alltså broloppet, är det till Danmark eller?
Ja, det är från Danmark till Sverige.
Ja, hur långt är det, bron där?
Det är väl nästan 2,1 mil.
Är den så lång?
Ja.
Det är galet lång bro. Ja.
Det är galet lång, ja. Speciellt om man inte är van att springa. Så det blir hård träning här.
Ja. Ska du hänga med han på cykel då, bitvis?
Mm, det är ju F. Nej, det blir ju för i år. Det är precis, det här gör ju du i år, ja. Ja. Mm. Vi får se. Ja.
Alltså, ni ska göra broloppet tillsammans nästa år då?
Mm.
När gör man broloppet?
Nu tappar jag datumet, men juni.
Jag tror det var juni nästa år.
Jo, det är juni. Okay. 15, 16.
Mm. Ja, det är något sånt, tror jag.
Men,
ja.
Men det är halvmara alltså?
Ja, ja, halvmara. Precis.
Tänkte de på det när de byggde bron?
Det var ju ett lopp när den invigdes för, är det 20 år sedan nu?
Ja.
Eller nästa år blir det 20 år.
Men om man ska springa på bron, stänger de av den då, eller?
Nej, då gjorde de ju det.
Eller har de cykelbana?
Vi vet, jag tror att de stänger väl av ena delen. Så bilarna okay. får ju liksom hålla sig på.
Ja, de delar fälten då. Så.
Ja, så får vi galningar den andra sidan.
Hur ska du träna då?
Ja, jag har en kompis som brukar köra maraton och så. Så att, hon får bli min guide i det här.
Ja, men kommer ni träna något tillsammans då, tror du, innan?
Jag vet inte. Vi bor ju på lite olika ställen, men det är väl om Jimmy är här nere eller vi ses på annat sätt.
Ja. Men allt det här är som ett engagemang för psykisk ohälsa?
Ja, det är det.
Vad, liksom, hur hamnar du i det med psykisk ohälsa?
Min man har ju alltid under våran tid tillsammans varit bipolär. Och nu då för 4 år sedan så orkade inte han längre. I hemmet så här gjorde ett hängningsförsök. Där han återupplivades då framför våra barn. Så att det har ju varit att delvis inte veta vad som kommer hända med honom. Om han överlever överhuvudtaget. Och hela den resan till att också vara stöd till våra 3 gemensamma barn och sen ett barn som han har sedan tidigare också. Så att det, och alla de utmaningarna så att säga, man står i att vara anhörig till någon som mår fruktansvärt dåligt.
Bipolär, hur uttrycker sig den sjukdomen?
Det är att du har ju depressiva perioder och sen så får du ju maniska perioder. Och det är ju ganska självklart så att säga. Har du en mani, då sover du inte. Du gör liksom allt vad du själv känner för och tänker inte på någon annan. När det är så kroppen inte orkar längre, då hamnar du ju i en depression för att du också kommer på att men det här gjorde jag, det här. Och så får man liksom ångest för det och då sjunker man åt andra hållet istället. Så att det är en utmaning att leva med en sån person överhuvudtaget.
Finns det bra vård att få för när man är bipolär då? Eller vad?
Alltså han fick ju diagnosen bara så här, typ förbifarten nästintill. Och ingen vård direkt. Och den vården han hade fram till 2015, det var typ komma till en läkare emellanåt, få mediciner utskrivet, ungefär, hur mår du? Men jag mår jättebra. Okej, vi ses om ett år. Så att det var liksom ingen terapi, det var ingenting. Sen var ju han troligtvis inte särskilt mottaglig heller alla gånger. Men det var först då 2015 efter att han vårdades inneliggande som han fick komma till en specialistmottagning då, så att säga.
Det kan kanske, jag kan tänka mig att det kan vara svårt att bli medveten om att man är sjuk.
Ja, det är
så
det.
Liksom.
Alltså det blir ju oftast om man inte får rätt vård, då självmedicinerar man ju oftast med alkohol eller andra mediciner så att säga. Och på något sätt så blir det väl att man lever i förnekelse och tänker att ja, det har alltid varit så här. Och kör på. Och det är så han levde. Men sen så att säga, när han väl fick rätt mediciner eller hamnade på rätt ställe och då fick litium behandling. Då i och med den specialistmottagningen så fick han ju också, och även jag, en utbildning på sin egen sjukdom med olika föreläsningar. Och så satt man i liksom typ anhöriggrupp eller patientgrupp och pratade om de här föreläsningarna. Så att det är ju först då.
Var det efter hans självmordsförsök då som ni fick den här hjälpen som du berättar nu?
Nej, det här var ju tidigare. Han har ju gjort flertal suicidförsök tidigare på olika sätt. Men inte, ja, vad ska man säga, lyckats så långt som han gjorde då 2020. Så att när han fick den här litiumbehandlingen då 2015 och följdes bra liksom inom psykiatrin på rätt sätt. Och sen så mådde han ju väldigt bra. Men så fick han ju lite svacker och det. Och sen vill han väl inte erkänna hur dåligt han mådde. Och sen vet jag att vid ett tillfälle när han mådde dåligt blev han liksom rädd att oj, nu mår jag så här dåligt igen. Om inte litiumet funkar, vad gör jag då? För det är det enda som har fått honom att må bra. Och då ville han väl inte liksom heller säga det till mig. Och det här slutar ju då med att han mådde sämre och sämre. Och sen så börjar han ju självmedicinera igen då. Från att ha varit ren från benzo, så att säga.
Jag tänker, när man har den sjukdomen liksom. Är det lätt att man fuskar med medicineringen då? Eller måste man ha hjälp med så att man kollar att de tar?
Jag har ju en utbildning som sjuksköterska. Ja. Så att jag var väl hans privata sjuksköterska också. Och var med på vårdbesök och krävde lite det för att det skulle vara en fungerande vardag. Så att det var ju mycket det här liksom att har du tagit dina mediciner? Man delade hans dosett. Också hade koll på honom att man märkte att han började liksom sväva upp i en mani eller började bli låg. Så att jag såg det ju oftast tidigare än vad han själv gjorde. Och då var det ju mycket det här liksom att okej, nu har du varvat upp, nu behöver du liksom bryta och sova. För det är liksom...
Men när du säger så här manisk, är det ungefär, skulle det kunna vara som ADHD då eller något sånt där?
Eller? Alltså det är ju, vad ska jag säga, det är värre än ADHD. Ja. Alltså just att du spelar liksom ingen roll, du gör bara det du själv vill. Och då är det inte så här i hemmet, utan vill man åka iväg och träffa sina kompisar så skiter man i familjen, man drar. Gjorde ekonomiska dumheter som också satt oss i en situation idag. Så att det är ju mycket sånt man gör. Sen blir det ju också många gånger liksom alkohol och andra saker så, för man tänker inte på konsekvenserna.
Men vad är statusen idag då? Är det bättre eller?
Idag så är det ju som sagt, han lever idag på ett LSS-boende för att han måste ha dygnet runt hjälp. Han kan prata, han har lärt sig gå igen. Han får tyvärr inte äta för att han har sväljsvårigheter då, så att han sätter i halsen och kan kvävas av det. Så han har ju en sån sond mat och en pegg. Han har ju liksom inte konsekvenstänk idag heller. Han har ingen initiativförmåga. Om man inte aktiverar honom så skulle han typ bara sitta. Han känner igen oss så sätt. Men det går ju liksom prata med han lite. Men det är inte så att man kan ha en konversation. Utan det blir lite mer monolog att jag berättar, nu har vi gjort det här och nu ska vi göra det här.
Är det på grund av skadorna han har fått eller är det för att han är så pass deprimerad?
Nej, alltså idag mår han ju jättebra i sin bipolära sjukdom för att han får ju sina mediciner på exakta klockslag. Det här är ju själva hjärnskadan han fick så att säga, för att han lyckades ju så att säga med sitt suicidförsök men återupplivades. Och då Tidsmässigt vet inte jag exakt hur länge han var borta. Men jag
tänker på syrebrist.
Ja, men han fick så pass allvarlig syrebrist alltså i hjärnan så att det är permanenta skador som inte kommer laga sig så här, eller läka.
Ja, man blir helt tagen.
Ja.
Det är fruktansvärt att erfara det.
Ja, det är det. Ja. Och det blir ju också det som vi har pratat en hel del, det här med stigma. Att ens närmsta vet liksom inte hur de ska vara, vad de ska säga. Och det blir ju också väldigt isolerande för mig och barnen. Så att det har ju varit en kamp de här 4 åren. Att han ska för första då veta om han överlever eller inte. För det tog ju en månad innan jag ens fick träffa honom. Eftersom det var pandemi när det här då hände. Så det var ju totalstängt. Man fick inte komma dit. Det var liksom sitta med barnen och titta på en surfplatta och se pappa när han liksom ligger då på IVA med massor med maskiner uppkopplat och allting. Så att också stötta barnen i det. Till att då, okej, han är vaken, men han satt ju liksom vad ska man säga, spastiskt i en rullstol från början.
Talet funkar inte heller.
Jo, han har ju tränat tillbaka en del tal, men det är ju inte optimalt. Så, för att det jag tror är ju mycket det här att vad kommer han ihåg? Alltså det här med att göra 2 saker samtidigt. Att när vi pratar så här så tänker ju vi samtidigt.
Ja.
Och den förmågan tror jag inte riktigt att han har. Så då blir det ju liksom enkla fraser som han ställer då. Men hej, hur mår du? Vad gör ni? Okej, och sen blir det liksom inte så mycket mer följdfrågor på det jag svarar.
Nej.
Så att det, och det är ju också nu, eftersom han har bott snart 2 år på boende, så blir det ju också en annan typ av liv. Han sjukhusvårdades ju ett halvår ungefär. Så att från april till oktober så sjukhusvårdades han. Och sen hamnade han en period på korttidsboende. Så han kom ju inte hem förrän i december 20.
Mm. Men han är hemma nu eller?
Nej.
Nej,
Nej,
nu bor han på det där LSS-boendet, sa
du.
Men alltså, ska han bo där för evigt då eller?
Det vet jag inte. Det är ju också en ekonomisk fråga, för att det här är ju en kostnad man själv får stå för.
Jaha, det finns ingen skyddsnät för det?
Nej, det finns ingen skyddsnät för det, och det blir också en problematik för att vi är fortfarande gifta. Vi äger ett hus sen innan. Och som sagt, jag står ju med barnen och huset. Han bor där, men han måste vara skriven på samma adress. Så det är ju också en så här falla mellan stolarna i alla system.
Ja, det låter helt galet.
Det är helt galet.
Att det inte finns liksom ett skyddsnät som sköter sånt där.
Ja. Nej, det har vi verkligen fått erfara att det inte gör. För det tänker man ju på något sätt när någonting händer. Alltså, när man står där och ser hela räddningspådraget, man har sina barn, då tänker man ju bara liksom det här vårdscenariot från början, vad händer nu? Till att det, ja. Och man har en bild liksom att vi lever i Sverige, det är en välfärd.
Ja, man tror det i alla fall att det ska funka.
Ja, men det är liksom, du är verkligen ensam. Och det du inte själv lyckas ta reda på är, så att du vet vad du ska fråga efter, det är ingen som ger dig det gratis.
Mm. Får du kämpa mycket i din vardag då för att klara allt det här? Eller?
Ja, det har jag ju varit tvungen så att säga. Jag var ju sjukskriven 4 månader 2020 då till en början. Sen började jag arbetsträna så att säga, komma tillbaka till jobbet. Och sen i december då när han kom hem, då kom ju han hem utan, han hade ingen assistans klar, han hade ingen, alltså hemtjänst, kommunen ville inte ens säga att han tillhörde en personkrets. Så han skulle inte ens ha något rätt till någonting. Då fick jag ju bråka om det. Så
att... Men hur kan de säga att han inte har rätt till någonting?
Nej, för att han inte faller då inom, antingen så är det ju då socialtjänstlagen, och då är hemtjänstdelen. Och ska du få personlig assistans, då måste du ha en LSS-diagnos. De vill ju liksom inte sätta det på honom.
Varför inte?
Nej, de menar ju på att hans hjärna skulle kunna läka och att det här inte var varaktigt. Medan vården och liksom alla professioner inom vården som har vårdat honom på hjärnskaderehab säger att det finns läkarintyg på att det här är varaktigt. Och till och med Försäkringskassan, som de flesta har negativ.
Men nu börjar min hjärna småkoka här, för jag tänker liksom att det är helt galet, va? Om man uppfyller kraven, om man bor på så här LSS-boende, då borde man ju vara kvalificerad för den LSS-hjälpen då.
Ja, nu är han ju det. Ja. Men det tog ju till, han bodde ju hemma då december 20 till maj 21. Sen var han en kortare period på korttidsboende, och där då, för att de skulle bedöma hur mycket många timmar han behöver som med assistenter då. Så att det var först från juni 2021 som han var beviljad personlig assistans. Så att under det halvåret innan så var det jag som vårdade honom, plus att jag tog hand om våra barn. Var den yngsta då var precis 3 år.
Superwoman.
Ja.
När han gjorde det här självmordsförsök och så blev han ju sjuk. Blev han sjukskriven då?
Till en början så blev han ju sjukskriven.
Ja.
Men efter ett och ett halvt år tror jag det blir någonting. Så blir det
blev utförsäkrad?
Nej, han blev inte utförsäkrad. Men jag fick ju göra en sån här avslutning av hans anställning.
Ja.
Så att för att han idag är han ju sjukpensionär eller vad man ska kalla det för. Så att det har ju varit en kamp liksom, just för att han inte ska hamna på något, om man säger, förvaring. Tyvärr blir på ett sätt. Och under tiden han bodde hemma då och fick några timmars hemtjänst per dag måndag till fredag. Det gör ju inte att vi kunde ha ett fungerande liv vi andra. Nej. Och så att jag slogs ju både för honom och för barnen. Han fick ju liksom varit typ 82 timmar assistans. Mm. Det motsvarar ju liksom ingenting. Det var att jag kunde gå till jobbet och lämna barn, och sen kom jag hem och sen fick jag ta hand om honom på kvällar samtidigt som jag skulle natta barn och hela den biten. Och sen på helger så fick jag också ta hand om honom.
Det är en oerhörd börda liksom att bära och själv bli utbränd och mycket annat att fundera på med jobb. Till arbetsplatserna funkar liksom om man inte dyker upp, eller att man blir en sån här som bara strular och kommer i tid och otid och är busy. Så där folk inte, de ser ju inte hur ditt liv ser ut.
Nej, och det är ju mycket... Det också, för att som sagt, jag jobbade ju som sjuksköterska själv, så att man var ju ändå i vården och förstod mycket, även om jag jobbade inom en annat verksamhetsområde. Så blev det, min arbetsplats blev min trygghet till en början. Det var det som fick, som den chefen jag hade då, det var verkligen bara så här, nej men du ska komma hit, bara du dricker kaffe här och är här liksom 2 timmar. Så behöver du det. Och det kände jag ju då, liksom, det var min räddning att jag kom tillbaka till yrkeslivet överhuvudtaget. Mm. Och hon stöttade ju alltså beundransvärt mycket. Sen blev det ju som sagt att när då min man kom hem, han inte har några assistenter, det slutade ju med att nej, men jag kan inte gå till jobbet för att jag kan inte lämna honom. Och ingen kliver in och gör det, utan man bara förlitas på anhöriga.
Men när du har levt i det här så länge, då börjar du ju se massa andra saker. För det är väl säkert fler som har hamnat i samma situation som din man. Eller hur många människor är i det här psykisk ohälsa och så, alltså, som inte vi ser i vår vardag?
Alltså det är ju, om man säger, det är ju en folksjukdom idag. Det, jag tror att jag såg någonstans var fjärde man mellan typ 16 och 30 tror jag det är, som har alltså, psykisk ohälsa. Men mörkertalet är ju också stort.
Tror du att det är mer psykisk ohälsa i det här moderna, snabba samhället än vad det var när jag växte upp på 70-talet? Inga mobiler, inga sånt där, att man leker på riktigt. Och jag tänker, hur ohälsosamt är det med alla mobiler och datorer och inte ha den här verkliga kontakten med kompisar?
Alltså jag upplever ju det, alltså om man tittar på barnen till exempel, så är ju de väldigt skärmstyrda. Och visst, de lär sig mycket, men det är att de får ju aldrig stänga av. Det är ju som att vi är konstant uppkopplade. Man kan alltid bli nådd. Och det blir ju det här som man själv då, när man var barn, man käkade frukost, man gick hemifrån, man lekte med kompisar och så visste man att typ när gatlyktorna tänds ungefär, då ska du gå hem för att då är det middag. Man var ju ute liksom och lekte. Och det var inte alls liksom det här som idag, att sitta fast i en skärm och antingen spela eller ja, och all nätmobbning som finns också. Så att jag tror att det, alltså jag tror inte att det är bra. Alltså våra hjärnor är inte skapta liksom för att ha all den här teknologin.
Ja. Men när du nu har gått igenom allt det här och lever med det här och sett hur stort område det är med den här typen av psykisk ohälsa, när börjar du engagera dig med det du gör nu? Är det med statsmissionen och det? Är det genom Jimmy som ni kör statsmissionen eller är det...
Nej, det blev ju alltså delvis man säger, ja, hur ska vi förklara det?
Vad hände för någonting liksom?
Nej, alltså jag var ju verkligen på botten slutet på 21, kom i kontakt med Herbalife där jag fick tillbaka energi, både kostmässigt, träningsmässigt. Så att fysiskt, psykiskt som jag mår idag, det var jag inte närheten av då, av att ha levt i den här ständiga striden där du inte, där jag inte ens själv fick finnas så att säga som person, och det blev liksom min utväg ur det här på ett sätt, att träffa glada, positiva, trevliga människor och se liksom en annan del av livet, eller vad man ska säga. Och genom det, genom Herbalife, de har ju sin egen hjälporganisation då, HNF. Och så att det blir ju liksom att via de pengarna, eller via HNF som vi samlar in pengar.
Vad är det för någonting? HMF?
HNF, det är Herbalife Nutrition.
HNF?
Ja, det är Herbalife Nutrition Foundation. Det är en fond där. En egentligen internationell fond då, men i Sverige så är pengarna öronmärkta då till Stadsmissionen, och sen i den här insamlingen, så den liten egen insamlingen, så är de öronmärkta att just det psykisk ohälsa som Stadsmissionen ska ha då.
Okay.
Så Stadsmissionen får söka liksom pengar ur fonden och få ett, ja, med ett olika projekt med, ja, med exempel ensamhet eller utsatthet eller olika saker då.
Det är så Stadsmissionen jobbar med psykisk ohälsa då, det är att de söker pengar, och sen ser de till att det kommer till behövande.
Ja, precis.
Och du är inblandad där också, Jimmy?
Ja, precis. Jag har varit tillfrågad om att vara med i den här insamlingen och sådana saker, hjälpa till och sånt då.
Ja.
Och ja, genom att jag gör lite tokiga saker då. Och är själv också en egen historia med psykisk ohälsa och mobbning som var ganska hård och sådana saker då. Så ja, tyckte jag det passade ganska bra då.
Ja, du har varit engagerad länge. Du hade ju ett helvete som barn.
Ja, det hade jag ju. Jag kom ifrån Stockholm och när jag var 6 år gammal så flyttade vi ner till Småland då, till en mindre ort då. Och där egentligen började det egentligen på en gång då, för att ja, jag pratade stockholmska, jag skrev med vänsterhanden. Jag gick kanske lite märkeskläder då. Så att jag varit utfryst både av vuxna och av barn då. Så barnen tog väl efter de vuxna antar jag då, så att jag fick ju höra att jag var värdelös på allting. Jag var ju dålig på idrott, jag var ju dålig på springa och åka skidor. Jag var dålig på det mesta liksom i princip, och varit slagen och mobbad och både psykiskt och fysiskt då. Så att jag som,
fruktansvärt.
Som tioåring så vill jag till och med inte ens leva längre. Försöka ta mitt liv då som tioåring. Då, så att...
Det är inget vidare.
Nej.
Det är sånt ska inga barn eller någon överhuvudtaget behöva vara med om.
Jo, nej.
Ditt jobb är ju beundransvärt. Du har gjort en massa såna här grymma expeditioner.
Jo, ja.
Om man ska kalla det för det. Du har ju själv en liten son.
Ja, det var.
Ja. Han bor i Avesta.
Ja, i Söderberke med sin mamma då. Så
att, ja. Ja. Men ni verkar ha ett bra liv. Och,
jo, ja. Jag tror det.
Jag brukar se det på Instagram och ja. Ni hittar på grejer. Men någonstans så möttes ni då.
Ja, det var ju via det här då, för det var ju två andra som drog igång det här projektet så sett och började spåna lite. Jag blev tillfrågad att vara med just utifrån min erfarenhet då av psykisk ohälsa, precis som Jimmy. Och ja, vi, vad ska man säga, första kontakt var väl lite i en chattgrupp.
Precis.
Sen har ju Jimmy varit på en av våra utbildningsdagar också och berättat lite om hans små äventyr.
Men jobbar du på Stadsmissionen också eller?
Nej, det gör jag inte.
Vad är det för utbildningsdagar?
Ja, det är via det här Hörbalöf och Salmö.
Okej, Hörbalöf. De säljer såna här hälsoprodukter och grejer, va?
Ja.
Jag får mig att talas om det. Jag tror till och med Zlatan käkar Herbalife.
Ja, mitt annat så vad heter han? Christian Ronaldo.
Ja, det kanske. Man har sett det på tröjorna.
Ja, precis.
Ja. Men det är ju jättefint av Herbalife att de viker pengar till psykisk ohälsa.
Jo, ja.
Mm.
Tycker jag.
De har ju alltså ett där HNF finns ju liksom i det är ju grunden i den som startade Herbalife, han startade ju även den här.
Mm. Han leder ju också psykisk ohälsa. Hans mamma mådde ju dåligt och dog och sådana saker, bland annat sådana saker. Så det går ju liksom inte hand i hand med allting då liksom. Så. Mm.
Så ni är ambassadörer för den här insamlingen till
Stadsmissionen.
Stadsmissionen. Ja. Och ditt projekt, Jimmy, det är alltså att cykla från Kristianstad 2 meter under.
Ja, precis. 2 meter under havet, ja.
Och sen upp till Nikkaluokta ska du cykla.
Ja, precis.
Och då är det delvis så här, inlandet där nere upp till Avesta.
Ja.
Det verkar som du ska springa förbi hemma där då.
Ja, precis. Jag får hem och byta kläder eller på cykeln.
Ja. Men... Får hoppas att det är många som går ut där i Avesta då och hejar på dig.
Jo, ja.
Och sen fortsätter... cyklingen uppåt där då.
Precis, Bollnäs, ja. Söderhamn och sen, ja,
kustvägen. Och sen parkerar du i Nikkaluokta och tar på dig vandrarkängorna och drar upp till fjällstationen.
Japp.
Och därifrån kör du toppattack på Nordtoppen.
Ja.
Då har vi sammanfattat det bra.
Precis.
Och det gör du med en insamling till Stadsmissionen.
Ja.
Och du vill uppmärksamma psykisk ohälsa.
Ja, precis.
Och mobbing.
Ja, mobbing och sånt. Och, ja, ensamhet och allting. Då, som
ja. Och du har en hemsida man kan gå in på?
Ja, vi har ju en insamlingssida är det, som finns.
Okej. Okay.
Ja.
Vill du pusha den då?
Ja, nu har jag inte adressen eller på att säga. Den är...
Det är inte lätt att hålla koll på allt. Mm.
Men om man vill läsa lite om vad du har gjort då, Jimmy, då har du en egen hemsida.
Ja, det har...
Eller vart vill du att de ska kolla?
Sidan för att skänka pengar och den är lite lång.
Den. Ja, men den länken finns ju där också.
Men vi skippar det. Det skickar ni på Messenger så lägger jag upp länk på sidan.
Yes. För på den, den Facebook-sidan kan man ju också följa våra, alltså,
våra stories där. Kan du säga så här, Facebook Maria Hallbom eller vad heter det? Ja. Ja, men har du någon sån där, du måste sälja in det här om folk ska hitta. Facebook
det är mot Broloppet 2025, HNF och Stadsmissionen heter Facebook-sidan.
Ja, repetera.
Mot Broloppet 2025, HNF och Stadsmissionen.
Där hittar man insamlingen.
Ja.
Ja.
Kan man läsa om ditt äventyr där också? Eller?
Det kan man göra, och alla andra och lite andra stories och sådana
saker. Då är det ditt cykeläventyr till Keb.
Ja.
Och din utmaning att springa Broloppet,
yeah.
Det är en halvmara som blir av 2025.
Ja, juni. Juni 2025. Ja. Och vi kommer ju också, vi håller ju på att kolla lite på andra typer av lopp eller så som vi kommer göra under tiden då fram till broloppet. Så här för att det liksom just synas.
Ni får göra ett t-shirt här, ta fram en logga.
Vi har en logga faktiskt.
Ni ska spränga alla gränser.
Japp.
Ja.
Jag fattar att det behövs mycket pengar till psykisk ohälsa.
Ja.
Och mobbing och sånt.
Det gör det verkligen. Mm. Alltså, alla kommer ju på något sätt någon gång i livet komma i kontakt med psykisk ohälsa. Vare sig det är man själv som mår dåligt eller om man har en anhörig som mår dåligt. Och det här liksom stigmat och tabun är ju det vi framförallt vill lyfta. Att det är inget konstigt att må dåligt.
Nej.
Det är, ja, men lika väl som vi har influensa så mår man ju psykiskt dåligt också i perioder.
Absolut.
Och det är ingenting man ska skämmas för. Och det är väl det som blir liksom att det är så skambelagt.
Ja, det är mycket tabu och man ska ju inte prata.
Tycker ni att folk ska inte vara rädda för att ta kontakt med dem som mår dåligt?
Nej.
Eller jag kan tänka mig att folk drar sig undan så här. Och
ja, det gör de ju verkligen. Man är rädd att säga fel saker. Man säger att ja, men ring om du behöver, men när du står som i mitt fall då, som anhörig och samt ska ta hand om barnen, det blir inte att du ringer i det där samtalet för att du orkar inte eller det bara faller bort i allt annat du ska göra. Så att mitt bästa råd till då, vänner, familj är ju att om man har en anhörig eller vän så här, som mår psykiskt dåligt, man åker dit. Alltså, åk dit och klipp gräsmattan om man tycker att den är för lång. Eller finns det barn i familjen, kom dit med en tallrik med pannkakor.
Ja, precis.
Alltså, det finns så
jag tänkte precis säga det. Någon kanske kan komma med en gryta med korvstrågan också, ja. Så du slipper laga mat.
Precis, och det är bara sådana saker gör så mycket när man står i ett sånt krisläge där du ska liksom, som jag då skulle ha koll på allt. Och även liksom det här vanliga man har i livet, att ja, men laga mat och hämta, lämna på dagis. Och då är det ju guld om någon bara kommer förbi, bara här har du en tallrik med pannkakor. Men fan din gräsmatta ser ju för jäklig ut nu. Vad har du gräsklippan? Mm. Träng dig på. Jag står inte liksom bara, det finns ingenting som heter att man kan säga fel. Det är snarare att håller du undan så blir det fel.
Det var bra sagt, tycker jag.
Ja.
Vad säger du, Jimmy? Vill du avrunda dagens samtal?
Ja, nej, men alltså våga ta kontakt med folk och liksom såna saker. Och liksom, det är många som är ensamma, både barn och vuxna. Och liksom, alltså ett hej kan göra ett stor skillnad. Liksom. Alltså så. Mm. Det är många arbetskamrater på en arbetsplats kanske som också är ensamma. Som, man tänker att en tråkmån som säger alltid nej till allting. Men ta med en ändå och fråga. Liksom, så här, hur mår du eller... vad som helst då. Mm. Det är så mycket tabu och skambelagt just det här med ensamhet och psykisk ohälsa och allting. Men våga liksom.
Man ska inte exkludera någon.
Nej.
Med andra ord.
Nej.
Alla ska med.
Nej, och våga prata med folk liksom.
Vad är det värsta som kan hända om man säger hej liksom?
Ja.
Att någon inte svarar tillbaka.
Ja. Då tycker jag att vi rundar av det här programmet med att alla ska med.
Precis.
Yeah.
Och jag brukar låta mina gäster välja en låt. Har ni någon låt som ni brinner för som vi kan spela för våra lyssnare?
Ja, Fight Song.
Ja, Fight Song.
Då blir det Fight Song. Like a small boat on the ocean, sending big waves. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright.
buzz and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, I say I'm in too deep. It's been 2 years, I miss my home. But there's a fire burning in my bones. I still believe, yeah, I still believe. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I was screaming loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight. Into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life.
Tack för att ni har lyssnat på Tyresö Radio 91,4 MHz och Pierre Näsman.